I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn, låt oss bedja. O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftes ord. Vad du har sagt skall gälla i himmel och på jord. Åkalla mig i nöden, så får du hjälp av mig. Ja, Herre, in till döden vill jag åkalla dig. Vad lindring i min smärta, trösta på din nåd och anförtro mitt hjärta åt dina visa råd. När du mig bedja lärde i Jesu Kristi namn, du åt mitt hopp beskärde, en fristad i din famn. Och vad mitt hjärta beder, det vet jag att du hör. Och vad mitt väl bereder, det vet jag att du gör. I nödens högsta smärta din hjälp mig närmast är. Jag vet att på ditt hjärta du mina sorger bär. Jag skall ej övergiva den enda tröst jag har. Jag skall ej tröttad bliva att sucka till en far. Förtvivlan viker fjärran, till avgrund bär det stig. Jag släpper icke Herran, förrän han välsignar mig. Tack, Herre vår Gud, att vi har fått uppleva denna dag. Ännu en påskdag, då vi får stanna upp inför detta stora budskap, att du har uppstått ifrån de döda. Att du är en levande frälsare, som var död, men lever i evigheters evighet. Att du genom din död har försonat alla våra synder och betalat den stora skulden. Att det är ett frihetens budskap som förkunnas oss denna dag. Om frihet för oss alla, ifrån syndens dom, ifrån döden och djävulens våld. Herre, inskriv dina ord i våra hjärtan. Och var med oss för ditt namns skull. Amen. Vi ska fortsätta att läsa ifrån Johannes evangeliet. Vi läste igår ifrån det 19 kapitlet. Och vi läser nu från det 20 kapitlet. Och jag läser där de 18 första verserna i Jesu namn. Men på den första dagen i veckan kom Maria Magdalena tidigt på morgonen, då det ännu var mörkt, till graven och såg att stenen var borttagen från graven. Då sprang hon och kom till Simon Petrus och till den andra lärjungen, vilken Jesus älskade, och sade till dem: De har tagit Herren bort ur graven, och vi vet inte var de har lagt honom. Då gick Petrus och den andra lärjungen ut och kom till graven. Och de sprang båda på samma gång, men den andra lärjungen sprang förut snabbare än Petrus och kom först till graven. Och när han lutade sig därin fick han se sveplinnet ligga där, dock gick han inte in. Då kom Simon Petrus efter honom och gick in i graven och såg sveplinnet ligga där. Och duken som hade varit om hans huvud låg icke bredvid sveplinnet, utan den låg på ett särskilt ställe, hopvecklad. Så gick då även den andra lärjungen in som först hade kommit till graven, och han såg och trodde. Ty ännu förstod de inte skriften att han måste uppstå från de döda. Då gick lärjungarna hem igen. Men Maria stod och grät utanför graven. Under det hon nu grät, lutade hon sig in i graven och fick se två änglar i vita kläder, sittande den ene vid huvudet, den andra vid fötterna, där Jesu kropp hade legat. Och dessa sade till henne: Kvinna, varför gråter du? Hon sade till dem: Jag har tagit bort min Herre, och jag vet inte var de har lagt honom. Och när hon hade sagt detta vände hon sig om och fick se Jesus stå där, och hon visste inte att det var Jesus. Jesus sa det till henne: Kvinna, varför gråter du? Vem söker du? Hon menade att det var örtagårdsmästaren och sa det till honom: Herre, om du har burit bort honom, så säg mig vad du har lagt honom, så att jag må taga honom. Jesus sa det till henne: Maria. Hon vände sig om och sa det till honom: Rabbini, det är mästare. Jesus sa det till henne: Rör inte vid mig, ty jag har ännu inte uppfarit till min fader. Men gå till mina bröder och säg dem: Jag far upp till min fader och eder fader, och till min Gud och eder Gud. Maria Magdalena gick och förkunnade för lärjungarna att hon hade sett Herren och att han hade sagt henne detta. Herre, helga oss i denna sanning, ty ditt ord är sanning. Amen. Vi ska nu sjunga den gamla psalmen som vi har delat ut här på bladet. Upp min tunga att lovsjunga. En psalm ända ifrån 600-talet. Ni får gärna stå upp om ni orkar.
Den som på korset stann, för oss blödde, led och dödde, som ett skuldlöst offerlam. Han är griften efter skriften, nu i ära träder fram. Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Han avvände vårt elände för vår tid och evighet. Han förvärvde att vi ärvde ljus och frid och salighet. Vi förlossas, ormen krossas av grundens och dödens makt. Nu är bunden från den stunden, allt är sonen underlag. Vad vi felar och Guds nåd i ljuset drag. Gamla unga må lovsjunga Faderns makt och härlighet, och hem bära sonen ära tighet. Prisa anden som vid handen leder oss till salighet.
På den första dagen i veckan läste vi här inledningsvis i vår text. Det var den dagen som Jesus uppstod igen ifrån de döda, på veckans första dag. Och han hade ju ofta talat med sina lärjungar om detta, att han skulle uppstå på den tredje dagen. På långfredagen dog han på Golgata kors. Dagen därefter, som ju var sabbatsdagen, så vilade han ifrån sitt verk. Och på den tredje dagen, påskdagen, den första veckodagen uppstod han igen ifrån de döda. Precis som det var sagt och skrivet, som de heliga skrifterna hade vittnat om. Och det är en andens man som säger angående denna dag som vi nu idag firar, påskdagen. Vi firar idag den härligaste dag som uppgått över jorden. Det största, nådefullaste mänskligheten någonsin har skådat. Ja, det nådefullaste och härligaste under som mänskligheten någonsin har skådat. Det är det vi får fira denna dag. Och det är som det ju berättas från den urkristna församlingen att man hälsade varandra den morgonen med den hälsningen: Kristus är sannerligen uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Och så finner vi att Jesus efter sin uppståndelse visar sig för sina lärjungar och för sina vänner. Det står inte att han visade sig för sina fiender. Nej, de skulle säkert inte kunnat uthärda anblicken av hans härlighet såsom den uppståndne. Men han visar sig för sina vänner. Och då berättas det olika möten som Jesus hade. Här i vår text som vi läste om mötet där med Maria Magdalena. Och sen vet vi att han mötte de där båda lärjungarna som var på väg till Emmaus. Det var också samma dag. Och det talas om ett särskilt möte med lärjungen Petrus. Och sedan visade han sig på aftonen samma dag för flera av lärjungarna. Ja, de allra flesta av lärjungarna var ju samlade då när Jesus kom till dem. Men vi minns också att det saknades en, nämligen Thomas, som inte var med och som inte kunde tro, på något vis tro, att Jesus var uppstånden. Och han säger ju: utan att jag ser märket efter spikarna i hans händer och sticker mitt finger i märket efter spikarna och sticker min hand i hans sida, tror jag det alls icke. Nej, han tvivlade på detta, och sådana var ju lärjungarna. De var tvivlande. De hade svårt för att tro, och de förstod inte skrifterna, det som Herren hade sagt skulle ske. Och när det gäller Thomas, att han vid det tillfället uteblev ifrån lärjungarkretsen, så finns där också en lärdom att göra av det. Nämligen att man kan förlora mycket genom att inte vara med ibland Jesu lärjungar. Man kan gå miste om mycket då man inte är med där Jesu lärjungar samlas. Där han kommer själv och är mitt ibland dem. Och där han förkunnar dem detta som han sa till lärjungarna: frid vare med er. Tänk vad man går miste om mycket om man inte är med där Jesus är. Och när vi samlas, som vi gör här idag på detta enkla sätt omkring Herrens ord och i Jesu namn, så vet vi säkert att han är här mitt ibland oss. Tänk vad mycket då det går miste om som inte har kommit idag. För där Jesus är, där kan det ske stora ting genom hans ord, då han med sin ande få uttyda skrifterna för oss. Jag nämnde här att lärjungarna förstod inte skrifterna. Och evangelisten Lukas, han berättar för oss hur det var sedan på kvällen där, när de var samlade och Jesus kom till dem och han visade dem sina händer och fötter. Så står det ändå att de trodde inte. Och så säger han: dessa är de ord som jag talade till er då jag ännu var med er, att allt måste fullbordas som är skrivet om mig i Moses lag och i profeterna och i psalmerna. Det är Lukas 24 kapitel. Sen står det: då öppnade han deras sinne så att de förstod skrifterna. Och han sa det till dem: så är det skrivet, och så måste Kristus lida och på den tredje dagen uppstå från de döda. Jesus själv öppnade deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och det är så det måste gå till, att Jesus själv får öppna våra sinnen om vi ska kunna förstå skrifterna. Annars kan vi läsa och läsa och läsa, och vi förstår inte skrifterna. Det blir inte till något gagn för oss om inte Herren själv får öppna våra sinnen. Men det vill han göra. Det vill han göra när vi nalkas honom i ordet. Då är han nära för att öppna våra sinnen, föda oss på nytt så att vi ska förstå hans ord. Men om vi nu går tillbaka till berättelsen här i vår text, så talas det alltså här om Maria Magdalena, att hon kom tidigt på morgonen till graven. Och tydligtvis så hade Maria gått fortare än de andra kvinnorna. För det är ju det som också omtalas, att det var flera kvinnor som gick till graven den där morgonen. Det som hade varit med och sett var Jesu kropp hade blivit begraven. Det är flera där som nämns, bland annat av evangelisten Markus. Och att de gick tillsammans. De hade redan före sabbaten tillrett välluktande kryddor för att gå och smörja Jesu kropp. Men under sabbaten höll de sig stilla, står det. Men sedan gick de tidigt på morgonen. Och evangelisten Markus, han berättar alltså om detta. Hur de kom till graven. Och där är det också fick se en ängel som satt där, och han säger till dem: var inte förfärade, ni söker Jesus från Nazaret, den korsfäste. Han är uppstånden, han är inte här. Se rummet där de hade lagt honom. Och här är det två saker som vi ska särskilt lägga märke till. Som ängeln säger om Jesus, att han är den korsfäste. Det är det första. Det andra är, han är uppstånden. Det är viktigt att det är frågan om Jesus, den korsfäste. Det var inte vilken Jesus som helst. Förmodligen fanns det många med det namnet vid den tiden. Men det var här frågan om en särskild Jesus. Jesus den korsfäste. Han som hade lidit och dött på korset. För våra synders skull. Han var nu uppstånden. Och då kommer Maria ju till lärjungarna med det beskedet. De har tagit Herren bort ur graven. Och vi vet inte var de har lagt honom. Men vi kan också här innan vi går vidare tänka på detta med den korsfäste. Det är ju honom som Jesu vänner och lärjungar söker. Inte vilken Jesus som helst, utan den korsfäste. Han som har lidit och dött för deras synder. Det är som det står i en sångvers, låt mig få höra om Jesus. Det är så Jesu vänner har det också när de går för att höra förkunnelsen. När de går för att höra predikan så vill de höra om Jesus. Och det ska vara den korsfäste Jesus som har dött för världens synd. I våra dagar så är det kanske ofta ett annat budskap. Det är inte den korsfäste Jesus som det predikas om. Det är inte blodet och såren. Det är inte Kristi fullbordade verk. Utan det är en annan Jesus, ett annat budskap. Det har tagit Herren bort ur graven. Och vi vet inte var de har lagt honom. De har tagit bort honom. Vi vet inte var han är. Han är inte där. Han förkunnas inte. Han predikas inte. Så är det för Jesus, sanna vänner. När de kommer för att höra, så vill de höra om Jesus. Är det också så med oss? Att vi vill höra om Jesus och vad han har gjort. Är det huvudsaken för oss att vi möts av det budskapet? Vad han har gjort för den i synd fallna världen. Vi vill också knyta an till ett ställe i Höga visan i Gamla testamentet. Det är i det femte kapitlet. Där det talas om hur bruden söker efter brudgummen, söker efter sin vän. Höga visans 5 och den sjätte versen, den andra delen. Jag sökte efter honom, men jag fann honom inte. Jag ropade på honom, men han svarade mig inte. De har tagit bort min Herre. Han är borta. Jag söker honom. Precis så var det ju för Maria Magdalena. När hon stod där vid graven. Och då får ju den här bruden här i Höga visan den frågan. Vad är då din vän för mer än andra vänner? Du skönaste bland kvinnor. Vad är din vän för mer än andra vänner, eftersom du så besvär oss? Jo, min vän är bländande vit och röd. Härlig är han framför 10 000. Det är vännen, den vite och röde. Och en sångförfattare frågar, känner du vännen? Den vite och röde. Det är frälsaren, det är Kristus. Han är vit, han är rättfärdig i vårt ställe. Han har uppfyllt lagens alla bud i vårt ställe. Det finns ingenting orent på honom. Och han är röd. Ja, det talar till oss om blodet. Blodet som har runnit. Det är det som ger honom hans härlighet. Härlig är han framför 10 000. Så ser bruden det. Hon ser att han ser hans härlighet. I hans rättfärdighet. Och hans lidande lydnad. Då han utgjuter sitt blod till syndernas förlåtelse. Det är denne Herren som Guds vänner söker. Och som vi får möta i ordet också idag. Och varje gång vi öppnar den heliga boken får vi också bedja till Herren att han öppnar våra sinnen så att vi förstår skrifterna. Lagen behöver predikas till dess udd och evangelium i dess fullhet. För är det inte så att vi lär känna vår synd genom lagens ord, så behöver vi inte heller evangelium. Då söker vi inte Jesus. Då kan det gå bra med annat. Med ett annat tal. Om en annan Jesus. Ett socialt evangelium. Om sådant som vi ska göra och uträtta. Och då blir det egentligen bara lagen av det hela. När evangelium det talar till oss om vad som har skett för oss. I Kristus Jesus, vår frälsare. Och vi kan sammanfatta det med aposteln Paulus ord i Romarbrevet 4:25. Om Herren Jesus, att han har blivit utgiven för våra synders skull och uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull. Där har vi det som jag nämnde tidigare, den korsfäste och den uppståndne. Utgiven för våra synders skull. Uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull. Och de som kan grundspråket, det förklarar ju detta. Att det är samma ord där i de båda leden. Nämligen för skull. Utgiven för våra synders skull. Uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull. Alltså en verkan, en orsak och en verkan. Orsaken till att han blev uppväckt, det var vår rättfärdiggörelse inför Gud i Kristus. Därför är också uppståndelsen så viktig i förkunnelsen. Så att aposteln Paulus, han skriver om detta i första Korintierbrevet. Och då är det 15:e kapitlet. Här skriver han, om Kristus inte är uppstånden, så är vår predikan fåfäng, så är också er tro fåfäng. Om inte Kristus hade varit uppstånden, hade varit alldeles förgäves och fåfängt att vi hade samlats här idag. Och om du tror på Jesus så är det alldeles förgäves om han inte är uppstånden. Men om Kristus inte är uppstånden så är er tro fåfäng och ni är ännu era synder. Så är också det förtappade som har avsomnat i Kristus. Om vi endast i detta livet har hoppet till Kristus, så är vi det uslaste av alla människor. Tänk, om vi inte hade det hoppet, om det dödas uppståndelse och ett evigt liv på grund av Jesu Kristi uppståndelse, så vore vi det uslaste av alla. Men, säger aposteln, nu är Kristus uppstånden från de döda och har blivit en förstling bland de avsomnade. Ty medan döden kom genom en människa, så kom också genom en människa de dödas uppståndelse. Ty så som alla dör i Adam, så skall också alla i Kristus göras levande. Men var och en i sin ordning, Kristus som förstling, sedan det som tillhör Kristus vid hans tillkommelse. Och hade inte Jesus uppstått ifrån de döda, då hade han inte fullbordat sitt verk. Då hade det varit ett tecken på att han inte hade gjort allt fullkomnat. Men nu är det ett tecken på att allt är fullkomnat. När han uppstod, när han blev uppväckt på den tredje dagen. Att det nu inte återstår någonting för oss att göra. Ingenting som ligger på oss människor att utföra, utan allt är färdigt och gjort. Om min Herre Jesus, som på korset dog, gjorde det för alla och betalte nog, då har också jag som är arm och svag rätt att ännu hoppas att få komma hem till vår Guds Jerusalem. Och jag ser i ordet att han gjorde det. Att för mig han vandrat sina tunga fjät. Intet återstår. Trygg jag vila får vid hans ord och hoppas att få komma hem till vår Guds Jerusalem. Så skrev på sin tid Axel B. Svensson. Och det är nu länge sedan han fick uppleva detta, uppfyllelsen av detta sitt hopp. Ty ingenting återstod, och det var också det som han predikade under 60 års tid. Och särskilt det som vi sjung här i den gamla salmen. Upp min tunga att lovsjunga. Så att när han var i över 85 år gammal och fortfarande predikade, så kom han nästan alltid till den här versen i påsksalmen. Och det gjorde ingenting om det var någon annan tid på året. Han citerade lika gärna då. Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Han avvände vårt elände för vår tid och evighet. Han förvärvde att vi ärvde ljus och frid och salighet. Vi förlossas, ormen krossas, avgrundens och dödens makt nu är bunden från den stunden allt är sonen underlagt. Nu är helat vad vi felat och Guds nåd i ljuset brakt. Det är detta evangelium som är själva trösten för Jesu vänner. Och han berättade också en gång, minns jag, Axel B. Svensson i en predikan, att han var på väg till den kyrka där han vanligtvis gick, men han kom för sent så han gick in i en annan kyrka. Och det var väl på påskdagen då, förstår jag. Och just när han kom innanför dörren så sjöng det i denna salmen. Upp min tunga att lovsjunga. Och så sa han, åh vad jag kände mig salig. Av detta budskapet. Han fullgjorde vad vi borde. Och blev vår rättfärdighet. Det är det som kan trösta en syndare i nöden. Vad Jesus har gjort. Och att vi måtte få behålla den förkunnelsen i våra nordiska länder. Om att det är fullbrakt som det står här framme. Och det lyser för våra ögon alltid. Det är fullbrakt. Det är färdigt. Och Fadern i himmelen, han är nöjd. Han är tillfredsställd. Sonen har gjort allt i vårt ställe. Allt skedde ju efter Guds fastställda råd. Och nu har vi kommit långt bort kanske ifrån textorden här. Men vi går åter en liten stund till Maria Magdalena. Hon som fann graven tom. Jesus var borta. Men tänk så nära han var. Tänk så nära han var där i den stunden. Och vad var det som liksom övertygade Maria om att det var Jesus? Hon kände ju inte igen honom. Men det står, Jesus sa det till henne, Maria. Det var det enda han sa. Då vände hon sig om och sa till honom, Rabbini. Det är mästaren. Hon kände Jesus på rösten. Och det är ju det som framhålles som kännetecknande för Jesu vänner. De känner honom på rösten och på såren. Så sjunger Rosenius i sången, Hulde herde, tänk därpå att fåren samlade vid evangelie ljud, känna blott av rösten och av såren, det gick sin Herre och sin Gud. Fåren känner herdens röst, och de känner igen honom på såren, som ju också lärjungarna gjorde, då han visade dem sina händer och sin sida. Står det att de blev glada. Vi kände igen honom. Det var Jesus. Och så är det för lärjungen i alla tider. Det är rösten, den gode herdens röst. Och då är det så viktigt att flitigt höra den rösten. Så att man känner igen den. För det är många främmande röster i tiden. Tänk hur många främmande röster det är, som kanske på sitt sätt liknar den hulde herdens röst. Men det är inte hans röst. Det är inte han som talar. Här har vi något att beakta. Och jag nämnde här borta hos Flatens tidigare idag. En händelse som en av våra gamla predikanter berättade. Det var Bibeltrogna vänners första ordförande. Han heter Lambert Jeppsson. Han bodde i Ängelholm i Skåne. Och han har själv berättat det att när han var ung så gick han omkring för att höra olika predikanter i olika kristnas samfund och församlingar. Och det var en gammal man som brukade varna honom och säga att det skulle han sluta upp med. För det var farligt att höra allt möjligt. Nej då, sa han, det är inte farligt, för jag vet vad som är sant. Jag känner min bibel. Han tyckte inte att det var någon fara. Men så en dag så när han kom till den där gamle mannen, Eklund heter han, så hade han en kanariefågel som hade lyckats flyga ut och satt ute i buskarna ibland gråsparvarna. Och så kom Lambert Jeppsson där och så stannade han upp och så hörde han. Så sa han till Eklund, Nej, men kanariefågeln sjunger ju likadant som gråsparvarna. Ja, sa Eklund. Akta dig, Lambert. Och så är det. Det blev en varning för honom att inte gå runt och höra på allt möjligt. För då blir det snart att man sjunger samma på samma sätt som de andra. Då tar man efter, för människan är svag. Hon är så svag. Anden är villig, men köttet är svag. Må vi inte låna vårt öra till sådant som är falskt i förkunnelsen, utan höra den gode herdens röst. Och det börjar bli så i våra nordiska länder att det är få platser där ordet verkligen predikas i anda och sanning. Det är en liten skara som behöver detta. Och det är spridda på många olika ställen. Men låt oss ändå förbli vid det vi har lärt. Även om vi är få. Och möjligt söka oss dit där vi ännu kan få höra sanningens ord. Jag vill också här citera ett stycke av Rosenius som talar om det som har skett i Kristi verk för oss alla. Ni känner kanske igen det. Jag tror att det finns med i en dagbetraktelse av Rosenius. Därför, så sant du ser världen försänkt i synder, så sant ser Gud alla människor i Kristus fullkomligt försonade, rättfärdigade och helgade. Ja, så täcka som då han i begynnelsen såg på allt som han hade gjort och se allt var mycket gott. Vore inte världen så återställd för Guds ögon, och hade inte Kristus fullkomligt uträttat sitt försoningsämbete? Så långt Rosenius. Men vi ska komma ihåg det vi hörde inledningsvis här. I honom är det, i Kristus. Där har vi allt sammans. Där är allt återställt. Där är allt fullkomnat. Där är släktet försonat, rättfärdigat och helgat och rent och heligt inför Gud i Kristus. Men vi säger också det, och det är viktigt, att det kan inte bli den enskilda människan till verkligt gagn. Om inte nya födelsen får ske och ett mottagande i tron av detta. Det är den andra sidan som skriften undervisar oss om. Men då är det frågan om nåd. Tron är aldrig någon förtjänst inför Gud, utan tron är en gåva som kommer genom att Herren öppnar våra sinnen för vad som står i skrifterna. Då kommer tron, och då är det detta att jag får se Jesus, den korsfäste och uppståndne. Att det var för mig det skedde. Att jag i honom är ren och rättfärdig och himmelen värdig. Och så ännu något här när det gäller detta som Maria skulle gå stad med till lärjungarna. Jesus skickade henne med ett budskap. Och Han sa till henne: gå till mina bröder och säg dem: jag far upp till min fader och eder fader och till min Gud och eder Gud. Det är egentligen en sammanfattning av hela påskens budskap. Han kallar lärjungarna nu för sina bröder. Det hade han inte gjort tidigare. Han hade kallat dem för sina vänner. Nu kallar han dem för sina bröder. Och han talar om min fader och er fader och min Gud och er Gud. Ja, vad var det som hade skett? Jo, barnaskapet var återförvärvat. Barnarätten hos Gud. Jesus, han är vår broder och Gud i himmelen är vår far. Så att vi får bedja: Fader vår som är i himmelen. Vi får vara Guds sanna barn och vänner av nåd. Lina Sandell sjunger: o, det är broderskapet. Se, det gäller mer än allt vad här man nämna kan. Ty bred med Jesus det mig ställer. Ge mig rätt till samma arv som han. Tänk, i bred med Jesus. Samma arv som han. Arvinge till himmel och salighet. Vilka är det som är det? Jo, det är du och jag. Det är vi alla. Men det är inte alla som tar ut sin rätt. Det är många som föraktar arvet och inte bryr sig om det. Då går man också miste om det. Men man hade rättigheten till det. Och varje människa har rättighet till arvet. Alla kan få ha det som den där flickan som under förföljelsetider gick för att bevista ett möte där det skulle predikas Guds ord. Och så blev hon stoppad av soldater som frågade vart hon var på väg. Jo, sa hon, min bror har dött. Och nu, idag, så ska hans testamente läsas upp. Och nu går jag för att höra vad som har fallit på min lott. Och hon ljög inte. Men vad som hade dött, det var hennes broder Jesus. Testamentet skulle läsas upp. Om arvet. Om det himmelska arvet. Vad han har berett åt oss människor. Den rikedomen som det innebär att få vara ett Guds barn och en himmelrikes arvinge. Som en sångare också säger: hur rik jag är, fast fattig jag vandrar på jorden. Hur hög jag är, hur härlig för Gud är jag vorden. Sin sonen gått ringa på jorden. Amen. Tack, Herre, för arvet som du har lämnat kvar. Som är så rikt att vi får vara rika för tid och evighet. Men du, Herre, blev fattig för vår skull. För att vi skulle bli rika. Hjälp oss, Herre, att mera kunna tacka dig av hjärtat för detta som du har gjort för oss. Förlåt oss att vi är så tröga, så kalla och så likgiltiga inför detta. Men må evangelium få värma våra hjärtan. Att Jesus Kristus blir stor och dyrbar för oss. I Jesu namn. Amen.